Vilken oerhört vacker dikt. Werner von Heidenstam. Den måste jag hem och titta på lite mer noga. Oerhört fint. Passar också bra idag. Den kämpande tron är det som är temat för den här söndagen. Jag ska predika över en text från Gamla testamentet faktiskt. Det är andra söndagen i fastan. Och en av texterna kommer ifrån Första Konungaboken, och det 19 kapitlet och de första 8 verserna. Och det handlar om profeten Elia. Och det finns en historia före detta som inte är helt oviktig, nämligen att Elia har drabbat samman med Baalsprofeterna på Karmelsberg, och där utkämpades det en kamp som Elia med trons kraft vinner med dunder och brak och med all den dramatik som hör Gamla testamentets berättelser till. När han har utfört detta så nås han av ett rykte. Och nu kommer texten. Achab berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort och hur han hade dödat deras profeter med svärd. Då skickade Isabel bud till Elia och lät säga: gudarna må straffa mig nu och framgent, om jag inte redan imorgon låter dig möta samma öde som dessa profeter. Elia blev rädd och flytte för sitt liv, och han kom till Berseba i Juda, där han lämnade kvar sin tjänare. Själv gick han vidare en dagsled ut i öknen, och efter vandringen satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. Det är nog nu, sa han. Ta mitt liv, herre, jag är inte bättre än mina fäder. Och så la han sig ner och somnade där under ginstbusken. Då kom en ängel och rörde vid honom och sa: stig upp och ät. Och när Elia såg upp så fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudgärden, och han åt och drack och la sig och sova igen. Herrens ängel kom då en andra gång och rörde vid honom. Stig upp och ät, sa han, annars orkar du inte hela vägen. Och Elia steg upp och åt och drack, och måltiden gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. För er som inte har följt hela den här serien så kan jag också säga att på Horebs berg hände någonting annat intressant. Nämligen att Elia, han är fortfarande utbränd och missnöjd. Och det kan ju vara lite konstigt. Alltså en man som har stått liksom på sätt av absolut största, mest dramatiska segrar, plötsligt ger upp för ett hot. För det är ju inte mer. Ett hatmejl nästan. Jag vet var du bor. Lite sånt är det. Och han ger upp där. Men när han har fått den här, gjort den här liksom erfarenheten av att ge upp, då vandrar han iväg till berget Horeb, och där ställer han liksom Gud till svars på något sätt för det här. Och säger: jag orkar inte mer nu. Du måste visa dig på ett sätt. Och så får Elia gå ut på en klippa, och så får han vänta in olika fenomen för att där Gud ska visa sig. Och det kommer eldstormar och skyfall, och det kommer en massa bom och smäll. Men i detta är inte Gud, står det. Och så kommer det en stilla susning, och där är Gud. Och sen är Elia stärkt att gå vidare. Men där alltså Elia i den där situationen, han ser sig liksom förlorad på något sätt inför Gud. Och det finns ett talesätt som säger att bara en dåre utkämpar en kamp som man inte kan vinna. Jag tycker det är en genial formulering. Det är meningslöst att utkämpa kamper som man inte kan vinna. Det finns någonting ibland människors öden som jag tycker är mer tragiskt än annat. Och det är rättshaveristens öde faktiskt. En rättshaverist är en person som tagit strid så väldigt många gånger men aldrig vunnit rätt. Och det är inte bara inom juridik och byråkrati man kan bli rättshaverist. Det kan lika gärna handla om vanliga sociala relationer. Man kan till och med bli rättshaverist inom sin familj, mot sina barn. Det kan handla om vem som har haft rätt eller fel i en personlig konflikt. Eller det kan handla om vem som ska vara skyldig, vem i fråga om verkliga värden naturligtvis. Men ofta rena bagateller. Och det som kännetecknar rättshaveristen, vare sig han befinner sig i det svenska rättssystemet eller inom sin egen familj, är att han eller hon har en benägenhet att ta strid. Att ta strid även om det står klart att den här kampen inte går att vinna. Någonstans så handlar det om att inte förstå skillnaden mellan vad som är bäst och vad som är rätt. Att inte förstå skillnad med vad som är gott och vad som är rätt. Det är inte alltid att de där begreppen är samma sak. Alltså att kunna, det är också det som kännetecknar den här personens bittra väg genom livet, är kanske också den yttersta posteringen hamnar om att detta meningslösa affektande då till slut blir någonting som skapar livsmening i sig själv. Och då är ju haveriet totalt. Att kunna inse då när en kamp är meningslös att utkämpa är en ovärderlig egenskap hos oss människor, skulle jag vilja påstå. Att kunna acceptera, eller snarare försonas, för det är ju det det är. Alltså försoning handlar inte bara om förlåtelse, utan det är, försoning handlar i första hand om acceptans på något sätt. Alltså att acceptera att det inte står i min makt att försonas med, att jag inte kan förändra situationen även om jag anser att ha mig rätten på min sida. Om jag kan det, om jag kan se detta, så har jag väldigt mycket att vinna i livet. Hur förhåller det sig då i trons kamp? Alltså den kamp som vi ibland utkämpar i vår gudsrelation, för det gör vi ju. Trons kamp, påstår jag, är i hög grad faktiskt en kamp med Gud själv. Och det finns många berättelser om dessa kamper i Bibeln. Den mest berömda, nummer ett, liksom, det är ju berättelsen om Jobb. Kan man då bli en rättshaverist i fråga om Gud också? Ja, det kan man nog, skulle jag vilja säga. Och det är ju något oerhört tragiskt naturligtvis, men det är klart det kan hända. Om man som människa tror att man kan få rätt gentemot Gud, så är det fullständigt befängt. Därför att en människa kommer aldrig att få rätt gentemot Gud. Men betyder det då att man inte ska gå in i en kamp med Gud? Nej, absolut inte, menar jag. Alltså själva trons väsen ligger också i att den också måste kämpa. Därför att tron lever i en paradox, en motsägelse. Det vill säga, vi lever i en tillvaro som är ofullkomlig i grund. Och vi är del också av denna ofullkomlighet. Vi är också ansvariga för den. Samtidigt så säger då trons löfte att trots detta, där du befinner dig här, så är du också medborgare i en fullkomlig tillvaro, i ett fullkomligt rike som idag inte är för handen, men som du ändå kan förhålla dig till. Det är klart att det blir motsägelsefullt. Alltså måste trons, så att säga, den tro som inte kämpar med sig själv, skulle jag mena på, är inte annat än en tom bekännelse. Alltså måste tron kämpa för att den ska hållas levande. Och framförallt också färsk och frisk. Jag kan berätta för er att hemma hos oss, när man öppnar kylskåpet, eller inte bara kylskåpet, det är garderober och lådor och skåp och så här, så kan man, ser man sediment av olika lager från tidigare tidsåldrar. Man kan utöva arkeologi lite. Det är ju inte så kul att höra eller säga så, men det är så det är hemma hos oss faktiskt. Och just kylskåpet tycker jag är extra pinsamt, för att om man tittar längst in där i våra kylskåp så hittar man ganska ofta byttor av gammal sås, med gammal sås som någon har ställt in för att ha någon annan gång. Men den där andra gången, den kom ju inte. Och det finns inget som är så trist som att hitta gammal stelnad sås längst in i kylen. Det skulle möjligen vara tristare. Det som möjligen är tristare, det är stelnad tro hos en människa. Än värre hos mig själv när jag upptäcker att det är så. Alltså om du aldrig utsätter din tro för dess inre inbyggda konflikter, så blir det skinn på den, va? Och den blir till slut rent oaptitlig. Jag lovar. Människor som så att säga boar in sin tro i någon slags trygg miljö av kyrkliga floskler och stereotypa så kallade kristna beteenden och så vidare. Alltså brukar bli lika spännande som såskopparna i våra kylskåp. Den som ger sig däremot i konflikt med sin tro, i uppsåt då, att hålla tron levande, ger sig faktiskt då naturligt nog i kamp, som jag sa, med Gud själv i en ganska avgörande mening. Så är det. Och det som kan utlösa en sån kamp då, det kan ju vara nästan vad som helst. Det brukar för det mesta handla om att mina inre eller yttre cirklar alltså rubbas i någon mening. Det kan handla om att jag måste då, vare sig jag vill eller inte vill, ta aktiv ställning till någonting som jag i åratal ansett som självklart. Att någonting händer, att någonting påstås, någonting görs som jag tidigare bortsett ifrån. Som jag inte trodde kunde ske. Detta kan plötsligt naturligtvis bubbla upp ur mitt eget inre, eller också så kan det dimpa ner in i min tillvaro utifrån genom andra människors försorg eller agerande. Min inre karta, det som sedan länge varit mina riktmärken alltså, kräver plötsligt att få ritas om. Och detta kan resultera i att jag antingen får omvärdera mycket av sånt som jag ansett varit heligt och orubbligt, eller också blir jag förnyat övertygad om det som jag tidigare då tagit för givet. Men en kamp blir det i alla fall. Hur undviker man då att bli en andlig rättshaverist? Det första jag sa var ju att det är meningslöst att utkämpa en kamp som man inte kan vinna. Bara en dåre gör det. Och det gäller ju då i rent mänskliga förehavanden. I fråga om trons kamp skulle jag vilja säga att det är lite tvärtom faktiskt. För det handlar om att se det meningsfulla i att ge upp. Att förlora liksom allt. Att förlora inför Gud. Precis som Elia gör. Hur kan det vara så? Alltså om Gud hade varit en part, en motpart i denna kamp. På så sätt att han liksom då vi enbart skulle se till sitt eget intresse. Då skulle vi vara dödens redan från början. Va? Men nu är det ju inte så. Utan Gud är ju en förvisso mäktig och fruktansvärt Gud på alla sätt. Men han är på vår sida. Han är också en älskande därvid och frälsande Gud. Det betyder att när han ger sig i kast med oss människor så gör han det inte i syfte att själv vinna. Utan för att vi ska vinna våra liv. Och vår värdighet. Denna paradoxala tillvaro till trots. Och när Gud utkämpar då sina kamper med oss, så gör han det då för vår skull, alltså inte för sin egen. Alltså allt Gud gör gentemot oss är för vårt bästa. För vår vinnings skull. För vår slutliga frälsnings skull. Så även när han strider med oss. Det betyder att oavsett med vilken glöd du ger dig in i denna kamp, så måste du vara medveten om att du till slut endast kan kapitulera. Och när du slutligen har gjort det, det är då du har vunnit i praktiken. Just för att Gud i den här stunden återigen blev din överman. En gång för länge, länge sedan, det är många år sedan nu, så gick jag ut på en väg en vinternatt. Och min fulla övertygelse var att Gud den gången hade lurat mig. Det var den enda rimliga slutsats jag kunde dra utifrån det mänskliga perspektiv som jag då hade. Och det var väl inte så konstigt. För vad hade jag annat? Jag hade ju inget annat än mitt mänskliga perspektiv. Och jag ansåg då, och jag anser fortfarande, att om det fanns då ett annat perspektiv på detta, så var det Guds sak att upplysa mig om det. Eftersom han inte gjorde det då, så hotade jag honom faktiskt. Det var andra gången i mitt liv som jag gjort det, och resultatet det blev samma som första gången, nämligen han lät mig hålla på där och gapa och skrika tills jag tröttnade och själv gick hem och la mig och sov. Sen började en ganska lång kamp som pågick i några år, där jag slutligen fick mig att ge upp, och som slutligen då gav mig det perspektiv som jag saknade första gången. Och under hela denna smärtsamma period så hade jag faktiskt ingen annan förhoppning än att just detta skulle inträffa. Det var det jag längtade efter. Bara en dåre tror sig vinna rätt mot Gud. Alltså trons kamp är i hög grad en kamp med Gud. Naturligtvis, som vi upplever också, en kamp med oss själva. En kamp mot vår egen fåfänga naturligtvis. Vår egen oförmåga att se helheter, som jag sa. Och stora perspektiv, för det har vi ju inte så där. Ska vi inte överskatta den förmågan. En kamp också mot vår rädsla. Mot sanningar om oss själva. Mot vår dödsångest naturligtvis. Men kanske egentligen en kamp i väntan på att slutgiltigt få besegras av barmhärtigheten, av kärleken i Guds löfte. Det är vad jag ser i texten om Elia, där han ligger och tycker synd om sig själv under den där ginstbusken, och jag känner igen mig. Tro mig.